du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Halleluja. Gud är stor. Halleluja. 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 Jag har goda nyheter den här eftermiddagen. Gud är stor. Halleluja. Han är större. Han är störst. Halleluja. Fader, vi tackar dig för den här stunden av tillbedjan. Vi tackar dig att det är en levande verklighet vi har att göra med. Det är ingen religion eller någonting som vi har hittat på, utan vi tror på den Gud som har skapat jorden och som är Jesus Kristus, är vår Herre, som ska komma tillbaka igen, som är vår frälsare och vårt hopp för evigheten. Vi älskar dig, vi ger dig vår hyllning. En sådan frälsare var det vi behövde, som kunde frälsa oss från alla synder och upprätta oss till fullt liv och gemenskap med Gud och föra oss fram till pappa och säga: min fader, här kommer de barnen som jag har vunnit, som nu ska vara dina också. Och då säger pappa: jag ger er barnaskapets ande så att ni får vara mina barn. Halleluja, en sådan Gud är det vi tror på. Amen för det, halleluja. Sjung en gång till, det är så härligt. Halleluja. Oh, borantania sumbala landeni. Halleluja. Fader, vi har redan upplevt din närvaro så tydligt i gudstjänsten, men nu ber vi också om att ordet som ska förkunnas ska få ge liv och smörjelse och kraft till våra inre människor på vår vandring. Herre, vi tackar dig för att du kommer med din heliga ande och hjälper. Och vi vill ställa oss helt i skuggan och säga: Jesus, lys upp med din härlighet och din strålglans över oss när stunden. Tack att vi får böja oss under en god Gud. Och nu ber jag att din storhet ska bli synlig i ordet. Tack att vi får böja oss under dig. I Jesu namn. Amen. Underbart. Tack Jesus. Tack lovsångsteamet. Fantastiskt. Är det någon som tycker vi har en stor Gud här inne? Amen. Vi ska läsa tillsammans från Jakobs brev, det fjärde kapitlet. Det börjar lite jobbigt, men det blir underbart lite senare. Underordnandets glädje är min text idag. Vi ska få underordna oss Gud. Och det har vi redan börjat med i lovsången och tillbedjan. Så har vi ställt oss utanför vår egna jag och sagt att det finns en stor du. Vi tillber Gud, och det handlar om att vi underordnar oss under den levande Guden som har frälst oss. Nu går vi till Jakobsbrevets fjärde kapitel och ska läsa där från början. Jakobsbrevets fjärde kapitel från vers 1. Och vi läser där i Herrens namn fram till vers 12 har vi sagt. Men vi nöjer oss med vers 10. Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer det inte från begären som för krig era lemmar? Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger: avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss? Skulle vi sluta där, då skulle det vara ganska jobbigt att gå hem nu, eller hur? Men det gör vi inte, utan vi fortsätter. Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Amen. När du blev frälst så underordnade du dig Jesus. Romarbrevet 10:9 säger att den som i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda och med sin mun bekänner att Jesus är Herre, den människan är frälst. Där har du ett underordnande, för erkänner jag att Jesus är Herre, då är inte längre jag Herre. Då har jag gått in under hans herravälde och då blir jag frälst. Och då förklarar Bibeln att den helige ande föder mig på nytt, in i ett nytt liv. Det har föds på nytt och får en ny landningsbana i mitt hjärta som heter anden. Den har sovit och varit död, men nu får den plötsligt liv igen så att Guds ande kan komma in och börja leva sitt liv. Och det är till och med så att genom tron så bor Kristus i våra hjärtan. Han har flyttat in barnaskapets ande. Spirit of adoption, som det står i skriften på engelska. Han har flyttat in och har tagit sin boning. Men hur kan det då komma sig att det blir sån här misär som vi läste om i början av Jakobsbrevet, fast att Gud har gjort allt det där? Jo, det beror på att det finns en falsk sjungande trio i vår verklighet som vi måste se upp med. Har ni hört talas om den falsk sjungande trion? Det är inte jag som är klonad. Man skulle ju kunna tro det. Det här är något helt annat. Det är nämligen så att vi har tre stycken fiender som har blivit namngivna här, som vill hindra oss från det största som finns, nämligen att underordna oss under Gud. För underordnandet under Gud, det är en skapelseordning som Gud har förordnat. Inte för att vi ska ha en lag att följa. Det är inte så att Gud sitter där uppe, och jag kommer strax tillbaka till den falskkungande trion. Det är inte så att han sitter där uppe och säger, nu ska de underordna sig de små liven. För annars... Så är det med Allah. Han, där är det underkastelse. Det är något för Allah, höll jag på att säga. Där blir det underkastelse om du inte lyder. Men i nya förbundet så är underordnande en fri vilja. Och det har sin grund i den gudomliga principen att fader, son och helig ande lever i en underordnande attityd mot varandra. Redan innan världens grund var lagd så gick ett svärd genom Guds eget hjärta. För det står om Jesus att han var korsfäst innan världens grund var lagd. Gud visste när han skulle skapa människan utifrån sin kärlek att hans egen son skulle behöva dö på korset för att vinna räddning. Och Jesus underordnar sig allt för att bli människa. Till och med så lär han sig lydnad som människa, står det i Hebreerbrevet. Går hela vägen. Och om du tycker att Gud är tuff mot dig som vill ha underordnande, så har Jesus underordnat sig långt mer än någon annan kan underordna sig. För när han är där i Getsemane så identifierar han sig med varje människa som har upplevt ångest, som har upplevt smärtan. Han gråter, han svettas blod och han säger till och med till sin fader, om det är möjligt, låt mig slippa denna vägare, detta lidande. Men så säger han också, ske din vilja och inte min. Och därför är jag frälst idag. Därför att han gjorde det. Han gick hela vägen i sitt lidande och han har underordnat sig. Så när vi underordnar oss Gud så är det så fantastiskt att allsmäktig Gud har underordnat, inte underordnat är fel ord, men han har gått under oss i betjänandet med evigt liv. Är inte det en underbar Gud? Han vet vad det är att vara människa. Och när vi underordnar oss Gud så blir vi fria. Och den här världen, de förstår ju inte det. För den här världen, där ska vi vara, där är det revolt som gäller. Där ska vi av med alla banden och kristendomens ok. Och absolut bort med alltihop, vi ska vara fria. Men vad är det för någonting? Det är fångenskap. Och nu kommer vi in på de tre falskkungande i trion. Den första mötte vi här i första versen. Kom, varifrån kommer striderna? Kommer det inte från begären som för krig era lemmar? Okärt barn har många namn. Begären kallas också för den gamla människan eller för köttet. Det är den gamla naturen som finns i oss. Innan vi var frälsta så var vi styrda av den naturen. Men den finns kvar. I dopet, när jag har dött bort ifrån mitt gamla liv, så begravde jag min gamla natur. Men som Bengt Pleijel sa, den underbara prästen som jag älskar väldigt mycket. Den gamla naturen, han begravdes i dopet. Men det värsta är att han är simkunnig, det aset. Vet du vad det betyder? Det betyder att den gamla naturen finns här. Och nu läste vi om den. Det är begären som för krig i lemmarna. Och den där, han är så knepig, den där gamla naturen. Så det går inte att fostra honom. Du kan inte fostra den gamla naturen. Och för gör du det, försöker du med att fostra den gamla naturen med vanor och elände som den har med sig. Och jag först, det är signumet. Jag. Min. Mitt. Det är den gamla naturen. Jag på tronen. Och det går inte. För om du försöker... Jag tror nämligen det var så att församlingen här som Jakob skriver till hade av olika anledningar slutat leva i den där nära relationen med Herren. Och då kommer de egna gärningarna, den egna duktigheten in på planen för att försöka kämpa själva. För den första falskkungande här, det är köttet, den gamla naturen. Han har ingenting. Bibeln skriver i Galaterbrevets 5:e kapitel och 24:e vers att vi har korsfäst den gamla naturen. Det är det enda som finns. Och hur gör man det? Du behöver inte åka till någon järnhandel och köpa spik. Utan vet du hur du gör? Du underordnar dig under Gud. När du underordnar dig och säger du är Herre, jag är en människa, så korsfäst den gamla naturen och beröva sin makt. Då har vi fått slut på den första av de här falskkungande eländerna. Men det här är en bit som pågår hela livet och det är färskvara. Och det är därför som Romarbrevet 12 uttrycker att överlämna er själva som ett levande offer. Och jag återkommer ständigt till de verserna därför att de är så fantastiska. När vi överlämnar oss till Gud så blir vi upptagna av honom. Och vi har inte tid att synda och hålla på med våra gamla grejer för att vi blir upptagna av honom. Är inte det fantastiskt? Det är livet. Den andra som sjunger riktigt illa, det är vers 4. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Vänskap med världen och världslighet, den kommer som ett brev på posten när vi inte underordnar oss Gud. Det är bara att se på många församlingar idag som menar på att lite mer av den här världens tänkande och vishet skadar inte. Då får vi lägre trösklar så att människor kommer in och vi kan ge ett budskap som ger lite uppmuntran och vi har fin musik och vi kan liksom bjuda på det där. Men det kommer inte att hålla. För världsligheten, den kommer från en fallen värld som ropar lögner in som inte har med Guds ord att göra. Världen ropar, du är värd någonting om du presterar. Världen ropar, Guds sanningar är förlegade. Nu är det nya tider som gäller. Nu kan du leva hur du vill. Det är den här världen som kommer med sina eländiga bidrag till trion. Och lyssnar vi på den här världens väsende så kommer vi att bli påverkade. Och människor som kommer hit, vi kanske får in 100 stycken. De kommer inte bli påverkade av Guds rike. Men vi kommer bli påverkade av den här världen. På ett sätt som gör att vi kommer in i laglöshet. Och det är inte välsignat. Utan det är någonting som Bibeln på det absolut allvarligaste varnar för. Världsligheten, det är nog med mina egna frestelser jag har. Jag behöver inte dra in det ännu mer. Men vad är nyckeln för att bli av med världsligheten? Är det att späka sig? Är det att gå ut på någon, flytta ut någonstans på någon berg? Nej, det är att se in i Jesu ögon. När vi böjer oss under Gud, underordnar oss under Gud, så ser vi in i hans ögon. Och då förlorar den här världen sin attraktionskraft. Och jag har sett det så mycket, både i mitt eget liv och i andras liv, där det har varit kamp och vånda. Att när Jesus blir stor och man får se att Jesus älskar ju mig, så förlorar saker och ting sin dragningskraft. Och det blir ett liv. Halleluja. Vi underordnar oss honom därför att han är god. Vi har smakat och sett att Herren är god. Därför underordnar vi oss. Den tredje som är med i det trion, det är djävulen. Djävulen står de här i vers 7. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Oh, vad mycket missförstånd det finns om djävulens makt, om att vi ska strida mot djävulen. Oh, vad mycket det finns av både kötslighet och egna begär och allt möjligt, där vi ska strida och kämpa och varje demon ska ut direkt. Sanningen, min vän, är den att Jesus har vunnit seger på korset. Han har 100% av all makten. Djävulen har ingen makt alls. Det enda han har, det är sina lögnpilar som han skickar mot oss. Och det står inte ens att vi ska strida mot djävulen här, utan det står bara stå honom emot. Det är att underordna sig Gud. Halleluja. Om du står honom emot, underordnad Gud, då står du i den vapenrustning som det står om i Efesierbrevet 6. Och jag tror för min del att det är att vara iklädd Jesus. Hans tro och hans rättfärdighet. Med en underbar sköld som heter trons sköld. Och det är Jesu Kristi tro. Så när han kommer med sina pilar så har jag Jesu sköld här framför mig. Som talar emot honom. Och när han skickar sina lögnpilar och säger du är inte riktigt frälst, så kan jag gå med ordet och bara stå emot och säga ordet säger att jag tillhör honom. Fantastiskt. Därför så är den här första punkten underordna er Gud. Därför att då kommer du in i Herrens ordning. Och vilket ord är det? Frid. Det är frid. När du underordnar dig Gud, detta som världen hatar och som är så svårt för oss ibland därför att vi vill ha vår egen agenda. Men när vi kommer till punkten, och jag tror att det är det som Jakob menar här i sitt brev. När de kommer till slutändan, jag orkar inte med det här längre att kämpa i min egen kraft och se en nederlag på nederlag. Att jag inte får någon bönhörelse och att jag slarvar bort min välsignelse och allt det där. Så kommer man till punkten, ja men Gud jag orkar inte mer. Och säger Gud, ja men vad bra. Nu gör vi det på mitt sätt. Jag har underordnat mig. Välkommen in i underordnadens glädje. Och så upptäcker vi, där börjar den stora friheten. Jag får ordning. Jag har en Gud som ser mig och som är glad. Därför att han ser Jesus i mig. Halleluja. Och då är vi fria från lagens krav. Och vi har flyttat in i andens frihetslag som säger att den som är i Kristus Jesus är en ny skapelse. Halleluja. Och det här är så dyrbart för oss. Och då blir det också ett underordnande till Guds ord. Att vi tror på Guds ord och Guds ordningar. Och då kommer vi in på andra punkten. Orkar ni? Vi fortsätter här. Andra punkten är att underordna er myndigheter och ledarskap. Myndigheterna tar vi bara helt kort. Det står i Romarbrevet 13 att överheten bär inte sitt svärd förgäves. Gud har lagt i en ordning i samhället därför att vi ska kunna vara trygga och leva våra liv. Och då har du bilden i Romarbrevet 13 om riket eller om myndigheter som tjänar Gud. Sen kommer det att bli en demonisering mer och mer av samhället innan Jesus kommer. Och i Uppenbarelseboken 13 så har du beskrivningen av ett samhälles ordning som inte alls går med Gud utan tvärtom, som har ett sataniskt ursprung. Men vår uppgift är att underordna oss för Kristi skull. Inte underordna oss lagar som strider mot Guds ord. Men vi ska betala vår skatt. Hålla oss till att inte falskdeklarera. Hållet i hastigheten. Stanna mot röd gubbe. Varför går vi till helvetet annars? Nej, men du kan bli överkörd. kan komma väldigt fort i himlen. Så det är bra att följa reglerna. Varför? Därför att vi täpper till munnen på de som inte tror. Vi följer den gudomliga princip. Och vet du, den principen att du underordnar dig de världsliga makterna här och nu, det gör du också därför att när Jesus kommer tillbaka så ska du regera med honom i 1000 år. Så att därför så har du underordnat dig nu för att kunna utöva auktoritet längre fram. Är inte det en härlig tanke? Så vi underordnar oss myndigheter för Kristi skull, för vår rättfärdighets skull. Inte för att vi måste, utan därför att det är en skapelseordning. Sen kan vi ha mycket i övrigt önska om hur våra partier och våra regeringar sköter sig. Det är en annan sak och det kan vi ha olika uppfattning om. Men vi underordnar oss för Kristi skull. Men nu ska vi gå till ledarskapet och då börjar vi med första, eller Hebreerbrevet 13. Punkt 2, underordna i ledarskapet. I församlingen så har Gud satt ledare. Och då har vi en förklaring här i Hebreerbrevet av vad det går ut på. Hebreerbrevet 13 och 17. Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er. I och med att vi underordnar oss Gud så underordnar vi också Guds ordning. Och han har sagt den ordningen att i församlingen har jag gett ledare av olika slag som ska utföra sin tjänst och enligt Efesierbrevet 4 så att det kan utrusta församlingen, varje enskild till att fullborda sin tjänst. Och där är det ett underordnande som Herren kallar oss till som inte handlar om att ledarna i församlingen är herrar och som domderar, utan som handlar om att de precis som Herren är ett tjänande ledarskap som går under. Inte går under utan går under oss för att betjäna. Och nu ska du få en bra bild. Jag har varit busschaufför i 15 år. Då hade vi trafikledare. En del av mina bussförarkollegor, de tyckte illa om trafikledarna. För att de tittar på mig, de är ute och spionerar och ser om jag gör några fel. Och de är otrevliga och de vill ge mig sämsta möjliga bussarna hela tiden. Så där håller de på, trafikledarna, säger en del. Men jag hade en helt annan upplevelse. När jag kom på morgonen så fick jag en buss av trafikledaren. Han hälsade på mig. Jag gick ut och satte mig och började min tjänst. Jag körde ut bussen. Och var det så att det var någon strul, någon olycka någonstans, så hörde trafikledaren av sig och sa: Fredrik, nu ska du inte köra den vanliga vägen där, för där är det en olycka. Kör istället den här vägen. Och så beskrev de hur jag skulle köra. Och så följde jag vad de sa och så blev det bra. Jag hade ju kunnat säga: kom inte här och tala om för mig hur jag ska göra. Jag har köpt Kallebäcks Lider i 10 års tid och det har gått bra. Det är trefilig motorväg. Kom inte här med ditt ledarskap och försök att pränta på min frihet någonting. Men så, vad hade hänt då? Då hade jag fastnat i köer i ett par timmar. Trafikledningen var till för mig. När vi satt och fika, då kunde vi skoja med varandra. Det var inte så att trafikledarna sa till mig: Fredrik, du är din lille busschaufför, gå och hämta lite kaffe åt mig. För jag är trafikledare på det här stället och du är bara en chaufför. Så var det inte. Utan vi var kompisar, vänner. Ibland pratade vi om Gud, ibland skojade vi. Och det var bara så där gött. Men när läget kom i tjänsten så fanns det ett ledarskap. Där de kunde till och med gå ner under mig för att betjäna mig. Ibland ringde och sa: bussen har faktiskt gått sönder, här står jag. Ja, vi skickar trafikledningsbilen. Halleluja. Så det kom en trafikledare som hade redskap som inte jag hade. Och kunde hjälpa mig så att bussen gick igång. Och så fortsatte jag min färd. Det som var kontentan av ledarskapet på min bussarbetsplats, det var att de skapade en trygghet för mig så att jag kunde göra min tjänst. Förstår ni bilden? Så är det med ledarskapet i Guds församling. De ger sina liv utifrån den kallelse som de har. Och då är vår uppgift att ära våra ledare. Jag tänker Christian, Pernilla, Boris, Maria, vi har flera ledare här. Vi underordnar oss för den tjänst skuld de har. Inte i lismande, men vi underordnar oss för det uppdragets skull. Går in under, betjänar och ger av vår kärlek till dem. För vi vet att de ger sina liv. Ser du igen principen? Precis som Kristus gick under för att betjäna oss med evigt liv, så underordnar vi honom för hans godhet. Vi underordnar oss ledarna, och halleluja, och de betjänar oss med liv. Och därför så ser du gång på gång när det står om ledarskap i Nya testamentet, så står de ledarna: uppträd inte som herrar, var milda, men var fogliga, men var tydliga och förkunna ordet. Så vi vill säga det, vi älskar er, våra ledare. Vi välsignar er, vi behöver er. Ni är trafikledare som stöttar oss. Och samtidigt så är vi där och kan få vara till välsignelse. För det som hände när jag stod under auktoritet, det var att jag också kunde utöva auktoritet över de stackars resenärerna. Halleluja, vill jag säga. Därför att, och det så funkar det också i Guds rike. Det finns en auktoritetsordning, att när Gud ger auktoritet till sina ledare, och i den auktoriteten som handlar om tjänande, så skapar man en plattform så att den troende kan få blomma ut i sin tjänst. Och då undrar du, vad har jag för auktoritet? Jo, din auktoritet ligger i den glädje och kraft som den helige ande ger till de gåvor han har lagt ner i dig. Där ligger din auktoritet som han har gett. Och den auktoriteten fungerar när du står under auktoritet. Jag kan ge ett nytt exempel. När jag är ute och predikar, som jag är ibland, så är det en väldigt trygghet. Jag vet att jag står under ledarskapet i Göteborgskyrkans auktoritet. Betyder det att jag är livrädd? Tänk om de ringer hem till Christian och Boris och berättar vad jag har sagt nu. Nej, nej. Det är en trygghet för mig. Jag vet att skulle det hända någonting, så kommer de att stötta mig. Skulle jag säga något galet eller något som är uppåt väggarna, då skulle de ta mig örat, men så skulle de också älska mig och tillrättavisa mig så att jag får komma rätt igen. Eller hur? Boris nickar. Amen, tack. Vet du vad det är för någonting? Jo, auktoritet växer när vi själva står under auktoritet. Och här vet jag att det här är svårt för en del som har varit i auktoritära sammanhang där du har blivit missbrukat och det här har varit manipulativt. Och där finns det så mycket helande och läkedom ifrån Herren. Att han ska få komma med sin stora famn och bara få krama om dig och säga att de gjorde fel, men jag har varit den stora auktoriteten för dig under alla år i alla fall. Så att du på nytt kan få böja dig under och bara vila i detta att Gud är större. Och att du ska på nytt ska kunna gå in under auktoritet. För det är friheten i det att få blomma ut. Halleluja. Och jag ber dig, min bön idag, att du ska få känna det. Att ja, jag vill och jag vill böja mig under. Men det är Gud som ger den styrkan. Oh, halleluja, det är så öppet här alltså. Nu ska vi tar ett bibelord till här, och det är första Thessalonikerbrevet 5. Där har vi lite mer om hur vi ska bete oss mot våra ledare. Första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Där har vi det. Och då står det här vers 12. Och 13. Vi ber er bröder att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Och det gör vi. Dels så har vi, ger vi vårt tionde, vi ger vår ekonomi här så att vi av kärlek kan avge lön till våra pastorer. Det är en sak. Vi kan uppmuntra dem med ord, krama om dem. En del som har praktiska gåvor kan stötta vår ledning på det sättet så att det blir lätt för dem. Men nu ska vi se, det viktigaste vi kan göra för att underlätta för ledarna, det läste vi här. Håll frid med varandra. Christian och Boris, har ni någon gång handha en konflikt mellan troende? Har ni varit med om det någon gång? Ja, mer än en gång. Ja. Skulle det vara skönt att slippa det? Ja, det är bra. De har svarat rätt svar där. Håll frid med varandra. Och då kommer vi in på den sista punkten. Underordna er varandra. Halleluja. Och nu ska vi gå till Efesebrevets 5:e kapitel. Så ska vi läsa där. Därför att när den gamla naturen och begären och den här treenigheten av falsksångare, när de får härja, då blir det stridigheter. Men i underordnandet under Gud så lär jag mig genom den heliga ande som bor i mig att underordna mig Gud och också ledarna. Och när jag ser resultatet av det, friheten som det ger, så kan vi gå till nästa steg, nämligen att underordna oss varandra. Och då står det så här i Efesebrevet 5:e kapitlet. Tack Jesus, och det är så härligt att vara frälst. För det har sina fördelar som jag brukar säga. Efesebrevet 5:18. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Det där tror jag, det handlar dels om alkohol. Det är inget förbud. Men berusar du med vin så leder det till laster. Och det gäller allt som den här världen har att erbjuda. Det leder till laster. Så har vi ett alternativ. Låt er istället uppfyllas av anden. Här ska vi se på 3 nycklar som hjälper oss till att kunna underordna oss varandra. Det första är uppfylld av anden. Det är helt omöjligt att underordna sig människor genom själslig styrka. Men när anden får fylla mig så att jag ser Guds ande kommer med liv och jag ser att Jesus har förlåtit mig mina synder, då kan jag underordna mig mina syskon. Därför att hans ande har fyllt mig och hans liv bor i mig. Den andra nyckeln som vi har här, den kommer direkt efteråt här. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra, halleluja, med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren era hjärtan. Det sker när vi har blivit uppfyllda av den heliga ande. Då börjar vi att sjunga. Och det här tror jag är en bild på fullheten i Jesus som vi alla har fått del av. Johannes evangeliets 1:e kapitel och den 16:e versen så står att av hans fullhet har vi alla fått del av nåd och åternåd. Och när vi i församlingen får sjunga och spela så är det mycket vackrare musik än den här treenigheten av falsksångare som vi hörde om i början. För den här sången med salmer och hymner till en uppmuntran, åh, det kommer när vi istället får säga till Gud, fyll mig med den heliga ande. Är det någon som har vaknat någon gång med att du har en sång i hjärtat? Ja, det är rätt ofta. Jag har en sång just nu. Vill ni höra den? Får jag sjunga den? Då kanske ni säger, åh, du platsar bland falksångarna där. Men då är det strunta i. Ofta i världen så ensam jag var. Tung var den börda av synd som jag bar. Men då vid korset jag lyfte min blick. Liv i mitt hjärta jag fick. Jesus är livet för mig. Ljuset han är på min väg. Allt jag behöver i honom jag har. Jesus är livet för mig. Halleluja. Åh, den sången. Men ibland kan det också vara en sång som är kantad av sorgens svarta kanter. Men den är inte påverkad av den. Men den finns där som ett grundtema emellanåt. Underordnande sker när vi sjunger och spelar för varandra. Och har den attityden. När jag möter min broder eller min syster, så går jag in under i aktor, under i inte värdering att jag är sämre och du är bättre, utan jag går in under med min sång. Och så när jag går in under med attityden att du är min broder och min syster och jag vill ära och hedra dig, vet du vad som händer då? Då kan jag höra din sång. Halleluja. Men om jag har det här att ja, nu ska jag visa min andlighet här för dig, då kommer du varken höra din egen sång eller min sång, utan det blir bara köttsliga strider. Här har vi det. 3:e punkten, underordna er varandra i ömsesidig aktning, står i Romarbrevet 12. Och jag tycker det, vi behöver inte slå upp det, men det står så. Att ge varandra en ömsesidig aktning. av sången som finns här inne. Vi kan, Tony, kom fram, vi gör ett exempel du och jag här. Kom Tony. Ja, jag gillar dig Tony. Du är ju gammal busschaufförskompis. Så det går till på det här sättet.
Jag börjar ta betalt för det här snart.
Ja, nej, men det är för att vi älskar dig Tony. Det är för att du har en speciell, du är som busschaufför, vet du, det gillar vi. Så här är det. När jag möter min bror så är det så att i anden, när jag uppfyller av anden och min egen sång och känner att jag har en sång på insidan, då blir det en sån längtan. Men du har ju också en sång. Då kommer jag underifrån och jag ödmjukar mig in, går in under min broder för att höra sången. Och då kanske det är så att Tony säger, Fredrik, jag har en sak som jag vill att, kan inte du be för mig? Så då går jag in, inte som en sån här superkristen, ja min kära lille vän, ja, jag kommer ihåg såna där bönämnen från förr, jag ska visa dig min smörjelse nu. Det funkar ju inte, det är ju kört. Men när jag går in under, halleluja, och får underordna mig min bror, jag får underordna mig hans behov. Och så står vi där tillsammans som de bröder vi är.
Amen.
Och en liten stund så får jag be min enkla bön till Jesus. Han får underordna sig mig därför att han har förtroende för mig och jag underordnar mig honom. Så blir det en duett av sången i ditt hjärta och i mitt hjärta. Och i det underordnandet så sker något fantastiskt, nämligen att vi växer som syskon. Och då får jag del av hans fullhet. Och jag hör hans sång och så får han höra min sång. Halleluja. Och i vårt fall blir det extra välsignat för vi älskar läsa sånger, eller hur?
Ja.
Ja. Vet du, det här, tack Tony. Vet du, förstår du bilden? Vi underordnar oss varandra i ömsesidig aktning. Och det betyder inte att vi måste bli onaturliga med varandra. Nu ska jag tänka, nu möter jag Elisabeth, hur ska vi se, måste jag underordna med henne också? Hur ska det gå till? Utan det är ju ödmjukheten och att vi sätter andra före mig själv. Och varför kan jag göra det? Jo, i Kristi fruktan. Därför att jag har bilden från Getsemane. Min frälsare gjorde det en gång för alla. Han har fyllt mig med sin ande så att jag kan gå under min vän och betjäna. Och i och med att Jesus har gjort det och jag gör det i Kristi fruktan, som inte är rädsla utan som handlar om en djup respekt för det han gjorde för mig, så kan jag göra det även om mitt syskon inte underordnar sig. För det är inte så att okay, jag underordnar med dig om du underordnar mig. Jag uppmuntrar dig om du kliar mig på ryggen. Det är inte så det fungerar. Utan för den här kärleken är agape som har med andens uppfyllande att göra. Det är Guds egen helige ande som inte söker sitt, som inte söker någonting annat. Men din kärlek får vara ett utflöde även om du inte får något gensvar. Så kan det bli så att den personen längre fram kommer till sin vägs ände. Ja, men det där vill jag ju uppleva. Så kommer den till korset och sen kan ni krama om varandra och spela för varandra. Vet du, det finns ett pris att betala i detta med att vara sårbar. Men det är vägen till frälsning. Orkar ni 2 minuter till? Får jag ta det? Går det bra? Jag ska gå upp här igen. Oh, det här är så starkt. Alltså, för det är livet i detta. Tack Jesus. Och nu står det här i texten. Att vi kan läsa texten igen här. Berusar inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Sen har vi det här som världen har så svårt att hantera. Som man tycker att vi är hemska, kvinnofientliga människor. Ni hustrur, underordnar era män så som ni underordnar er Herren. Sen kommer det längre fram i kapitel 6. Barn och föräldrar, slavar och herrar. Men det här är en underordnades princip. Precis samma princip som vi har gått igenom under hela predikan. Kvinnan underordnas i mannen, inte i värdering. Utan hon gör det i respekt för Guds ord. För att mannen har uppgiften att vara huvud. Och då tänker du, varför står det inte att mannen ska underordna sig? Det är nämligen självklart. Därför att om mannen älskar sin hustru som Kristus har älskat församlingen, så går han långt ner under kvinnan, långt ner under vad hon någonsin kan underordna sig. Så det är ett underordnande gentemot varandra, där det finns en enhet i funktion, där mannen och kvinnan är ett med varandra, där kvinnan får frihet att kunna blomma ut i de gåvor hon är, hon har, som Herren har gett henne. Är inte det en fantastisk sak? Kvinna, var tacksam och glad för det. Gubbe, det finns ingen plats för mansgriseri i detta. Det finns ingen plats för någon gammal modig att jag ska sitta här och hålla på och försöka få någon position och liksom kvinna gör det där. Jag försökte för ett tag sedan när jag funderade på den här predikan. Jag sa till min hustru och min dotter: kvinnor, ta min mugg och gå till köket. Jag höll på att få stryk. Så det är ingen framkomlig väg. Och det säger vi halleluja för. Men den framkomliga vägen är att i äktenskapet underordnar vi oss varandra för Kristi skull. Och när vi blommar ut och anden fyller oss, så är det så mycket av allt det här som faller på rätt plats. Ja, och min bön är: låt mig få vara en sån man som min fru och mina barn kan se upp till. Därför att jag ger mitt liv för dem. Vet du vad det här är för någonting? Det är en princip som Gud har kallat oss till. Och i den sista tiden, som står att det ska bli laglöshetens tid, så är det här viktigare än någonsin. Att vi underordnar oss Gud, inte för att vi måste, men vi får. Det är vägen för oss in i frihet och i hela relationer. Vi underordnar oss varandra för Kristi skull. Vi avslutar med vad det står i Jakobs brev: närma er Gud, så ska Gud närma sig er. Och så står det där med gråt och sörja och sluta skratta. Det betyder inte att du inte får vara glad, utan det betyder att den som har lidit under de här tre falsksångarna under så lång tid, nu ska du inte hålla på och gömma dig och försöka få en fasad längre, utan nu är det tid att närma sig Gud med löftet att han närmar sig dig i Jesu namn. När du tar bort den här masken och får gråta ut smärtan av år som har blivit förstörda. Och så står det att han ger nåd och ödmjuk, den som ödmjukar sig upphöjer han. Min vän, det kallas för evangelium. Det finns en frihet för det här idag i Jesu namn. Amen. Tack Fader, vi prisar dig för din godhet. Den här världen förstår inte vad vi pratar om idag. Men tack för att det finns ett underordnande som en ordning för att vi ska få leva i harmoni och med ditt shalom, ditt frid i våra hjärtan. Tack för vårt ledarskap. Tack för varandra. Tack Gud för att vi får underordna oss den levande guden. Herre, nu ber vi om din ledning här i slutet av mötet. Tack att du är med oss. Tack att du går på djupet i våra liv och att du älskar oss. Och i Jesu Kristi namn så tillsäger dig du gamle själafiende att du är besegrad. Dina lögner är avslöjade och Jesu Kristi sanning råder. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!